Läsning ur profeten Jeremias bok. Stormännen sa till kung Sidkia: den mannen måste dö, för han sprider modlöshet bland soldaterna som är kvar här i staden, bland hela befolkningen, när han talar till dem som han gör. Den mannen strävar inte efter folkets väl, utan efter dess olycka. Kung Sidkia svarade: ni får göra som ni vill med honom. Kungen var maktlös mot dem. Då tog de Jeremia och kastade honom i prins Malkias brunn på vaktgården. De firade ner Jeremia med re. I brunnen fanns inget vatten, bara gyttja, och Jeremia sjönk ner i gyttjan. När nubien Evedmelech, en hovman som befann sig i kungapalatset, fick höra att de hade kastat Jeremia i brunnen, begav han sig iväg från kungapalatset för att tala med kungen. Han sa: min herre och konung, det som dessa män har gjort mot profeten Jeremia är ett svårt brott. De har kastat honom i brunnen, och där kommer han att svälta ihjäl. Det finns ju inte längre något bröd i staden. Kungen gav då nubien Evedmelech denna befallning: ta med dig 3 män härifrån och dra upp profeten Jeremia ur brunnen innan han dör. Så lyder Herrens ord.
Herre, skynda till min hjälp.
Herre, skynda till min hjälp.
Jag satte allt mitt hopp till Herren, och han böjde sig till mig och hörde mitt rop.
Herre, skynda till min hjälp.
Han drog mig upp ur fördärvets grop, ur den djupa dyn. Han ställde mina fötter på en klippa, mina steg gjorde han fasta.
Herre, skynda till min
hjälp. Han lade en ny sång i min mun, en lovsång till vår Gud. Det ska många se och bli häpna, det ska förtrösta på Herren. Jag är betryckt och fattig, men Herren sörjer för mitt liv.
Herre, skynda till mig.
Min hjälp och min befriare är du. Dröj inte du, min Gud.
Herre, skynda till mig.
Läsning ur Hebreerbrevet. När vi nu är omgivna av en sådan sky av vittnen, låt oss då, även vi, befria oss från allt som tynger, all synd som ansätter oss, och hålla ut i det lopp som vi har framför oss. Låt oss ha blicken fäst vid Jesus, trons upphovsman och fullkomnare, för att vinna den glädje som väntade honom uthärdade han korset utan att bry sig om skammen, och sitter nu till höger om Guds tron. Tänk på honom som har uthärdat sådan fiendskap från syndare, så att det inte tröttnar och förlorar tålamodet. Ännu har du inte behövt sätta livet på spel i er kamp mot synden. Så lyder Herrens ord.
det heliga evangeliet enligt Lukas. I den tiden sa Jesus till sina lärjungar: jag har kommit för att tända en eld på jorden, om den ändå redan brann. Men jag har ett dop som jag måste döpas med, och jag våndas innan det är över. Tror ni jag är här för att skapa fred på jorden? Nej, säger jag, men splittring. Ty där fem bor i ett hus, ska de i fortsättningen leva splittrade. Tre mot två och två mot tre. Far mot son och son mot far. Mor mot dotter och dotter mot mor. Svärmor mot sonhustru och sonhustru mot svärmor. Så lyder Herrens evangelium.
Kära församling, i den första läsningen ut ur profeten Jesajas bok fick vi höra om kanske en av de mest intressanta gestalten i det gamla testamentet. Konung Sidkia. Sidkia är den sista konung ur Davids. När Jerusalem erövrades 597 genom det babyloniska riket i ledning av Nebukadnezar, då försöker Sidkia att fly ur stan, men blir fängslad. Och sen händer det som man brukade göra under den tiden. Hans söner, trots att det är barn, avrättas. Och han blir tvungen att vara med på det, att se det, och omedelbart därefter bländas han. Döden av sönen ska vara det sista han ser. Och sen hamnar han förstås i fängelsen och i Babylon och kommer att döda. Och därmed har det kungliga släktet tagit sitt slut. Frågan är, vilken person, vilken konung var Sidkia? De historiska uppgifter vi har om honom är nog föga, men möjligtvis är den läsning som vi fick höra komma ganska nära den historiska sanningen. Jerusalem är i ett ytterst utsatt läge. Det babyloniska herren har skapat en belägring, och man kämpar till det yttersta för att överleva. Det var nog Sidkia som var beredd att gå in på den stil. Rakt emot profeten Jesajas rekommendation, Jeremias. Jeremian i Guds uppdrag utgår från: varje motstånd är meningslöst. Nebukadnezar är en Guds tjänare. Så kära konung, det som du ska göra, det enda vettiga, att kapitulera, att överlämna staden genom, och därigenom rädda befolkningen och ge dig i fångenskap till Babylon. Det var någonting som verkar inte alls han gått in i Sidkias. Han trodde sig nog vara en stor konung. Inte bara det, utan troligen var det så att han trodde sig: jag är den mannen allt beror på i nödens stund. Det handlade inte bara om att Jerusalem var i faran att bli erövrat, utan med Babylon, det kommer ja också en ny religion på plan. Och denna religion verkar ha varit främst genom militärisk framgång nästan så att man hade känslan inte någon kan sätta sig emot. Så Sidkian hade i och för sig många goda skäl att inte lyssna till Jeremia. Han vill rädda Jerusalem, han vill rädda tron på Jahve. Men det gör honom också någorlunda svagt. Han är beroende på sina stora män. Han behöver sina krigshjältar för att kunna försvara staden. Och det leder fram till, de uppfattar förstås att Jeremias tal att ge upp, att överlämna staden, ja, därför är det det. Så Jeremia måste försvinna, han måste tystas ner, han måste dö. Sidkian utgår från, det finns inte någon annan utväg. Det som står på hans sköld, det som gäller är Israel och bara Israel. Och hans stora dröm är nog, det som jag vill göra är att återupprätta Davids rike. Ett stora kungarike som är oberoende, som inte behöver frukta sina fiender. Och för detta mål, då ger han sig av med sanning och rättvisan. Han låter sina stormän göra som de vill och att kasta Jeremia in i cisternen är förstås ett försök att döda honom så grymt som möjligt. Så jag vet att det är orättvist, men han struntar i det. Men sen kommer vändningen. Och då visar Sidkian sitt äkta ansikte. Han som tror sig vara den stora mannen, han som säger av sig i fadernas situation, har jag svar till alla svåra frågor. Han är i sitt innersta ytterst osäker. Han anar nog att det som han gör kan inte få ett lyckligt slut. När sen Nubien Evet Melek kommer och vill rädda Jeremia, då gör Sidkian en snabb vändning och säger, ja, hämta honom ut. Det som är så pass tragiskt med Sidkia som konung är att det i och för sig inte skulle alls ha behövts en profet för att se vad som gäller. Att han vågar satsa på en konfrontation och konflikt med Babylon var ett helt sanslöst åtagande. Det var bara för 200 år tidigare där norra riket i Israel föll genom det assyriska riket. Och enligt vad vi vet i arkeologin var det nog så att norra riket under den tiden var betydligt mer utvecklat än Jerusalem. Och denna delstaten Israel kan inte hålla sig mot Assyrien, som hade inte alls den ställning som Babylon hade. Och nu, 200 år senare, en betydligt maktfullare motståndare, Jerusalem någorlunda svagt, och ändå försöker Sidkian göra sitt politiska utspel. Vad församlingen känns när man tittar i dagens politik, ett ganska aktuellt tema. De stora män som lovar så väldigt mycket, som verkar ha råd med att strunta i sanning och rättvisa, som kan säga vad de vill, som kan blundar framför en allt påtaglig realitet och hoppas att bli vald. Det är faktiskt väldigt farligt. För Israel ledde det till undergång. Frågan är i den situationen, vad säger vi som kristna om detta? Vad är vårt svar? Vilket budskap får vi höra i den situationen från Jesus? Och då sägs det i Lukas evangeliet som vi fick höra: jag har kommit för att tända eld på jorden. Om den ändå redan brann. Jag har ett dop som jag måste döpas med. Och jag våndas innan det är över. Det är förstås en hänvisning till det som Jesus förväntas i Jerusalem. Att han blir överlämnad, att han blir avrättad och dödad. Och det känns tydligt att Jesus längtar emot detta. Han väntar på detta. Och frågan är varför. Inte på grund av han tycker lidandet är så pass roligt. Utan bakom det står evangelisten Lukas teologi. Vad är det som händer efter Jesu Kristi uppståndelse? Och svaret som Lukas ger är: det börjar en ny eon. Ett nytt tidsskede. Och denna tidsskede som kommer efter Jesu Kristi uppståndelse, det är en inte bara prövningens tid, inte bara tiden där vi är utsatt för en massa olyckor eller vad vet jag. Det är lite grann Markus evangeliet. Tiden efter Jesu uppståndelse, det är den tiden som man måste hålla ut. Men Lukas utgår från, det är frälsningens tid. Det är den tiden där frälsningen spreder ut sig i hela världen. Om ni vill ha det i en bild, tänk på den sten som man kastar i vatten och sen sprider sig ut våren. Det är det som händer efter uppståndelsen. Frälsning sprider ut sig, inte bara geografiskt, utan också i människornas hjärta. Det är, i parentes sagt, skälet varför för Lukas eukaristin är så pass avgörande i sin teologi. Det är det ögonblick där de människor som tror på Kristus samlas. Det är det ögonblick där denna förnyelsen av världen varje gång när vi firar eukaristin tar sin början. Och utgångspunkten av eukaristin, det är Jesus Kristus, som är verkligen den startkammaren, som kunde verkligen förändra världen i en enda handväg. Han påstår inte bara att han är detta, utan han har makt att göra detta. Och vad gör han? Han gör sig sårbar. Den som har makten utnyttjar inte den, utan han gör sig sårbar.